Varmt välkomna till Placera-podden denna fredag den 15 mars. I studion sitter
Pekka Kenter,
Ludvig Grönroth
och jag heter Karl Lans. Vi har massa trevliga teman idag. Bland annat ska vi prata makro. Pekka är tillbaka efter en längre tids sjukdom här, så det är väldigt kul att se dig igen.
Tack för det, kul att vara här.
Ja, och vi ska snacka lite London faktiskt. Jag har varit på JP Morgans International Media Summit. Och vi ska prata lite köttsubstitutsaktier, va?
Mjölk kanske man snarare ska säga.
Men Pekka, vi börjar med makro, va? Ja. Vad är det som är på agendan?
Ja, det är ju, har ju varit väldigt mycket nu. Ja. Men vi kan väl börja med Federal Reserve som kommer med sitt räntebesked i nästa vecka, 20 mars. Mm. Vi fick inflationssiffror från USA som var högre än väntat. Kärninflationen låg på hela 3,8%. Och vi har en fortsatt stark arbetsmarknad. Så på marknaden har vi börjat skruva ner förväntningar på räntesänkningar. Huvudalternativet är fortfarande att man sänker i juni. Men,
Det hänger i luften eller?
Ja, det börjar hänga i luften. Alltså, vi fick även producentpriser igår som var högre än väntat. Och det tog lite knäcken på börsen ändå. Liksom. Alltså, den här inflationssiffran lyckades man ju svälja. Men nu har det väl kommit så att säga, fler dåliga räntenyheter.
Mm. Vad var det som var dåligt då i inflationssiffran? Är det någon specifik sektor? Eller var det?
Ja, det var väl ganska brett. Mm. Och framförallt är det här att den här nedåtgående trenden som har varit på inflationen och att månadstakten har varit relativt låg. Den trenden har ju brutits, ser det ut som. Så att det är en trögare inflationsnedgång än man har räknat med. Så att en junisänkning är huvudalternativet. Däremot har man skruvat ner antalet räntesänkningar som man förväntar sig under 2024. Nu är det ungefär nere i 3 stycken. Då.
Det känns som hela det här året har bara handlat om att skruva ner det där antalet sänkningar.
Ja, det har varit lite upp och ner. Liksom. Och lustiga är ju att marknaden tror egentligen på färre räntesänkningar än vad centralbanken själva hade i sina senaste prognoser. De är ju för sig från december. Så det blir jätteintressant att se det, vilka prognoser. De lämnar ju nya prognoser, de här enskilda ledamöterna i den här räntesättande kommittén, FOMC. Och det ska bli jätteintressant att se vad de lämnar för inflations- och ränteprognoser den här gången.
När kommer det då? Har du det i huvudet?
Nej, 20 mars.
Okej, 20 mars.
20 mars, så nästa vecka. Det blir en riktig höjdare. Mm. Sen har vi ju Riksbanken och inflationen också. Här är det ju lite tvärtom. Här kommer ju inflationen in betydligt lägre än väntat. KPIF-inflationen, när man räknar bort räntesatsförändringar, den landade på 2,5%. Riksbankens prognos var att den skulle landa på 2,9, och det är en jättestor diff egentligen på 0,4 procentenheter. Så.
Och vad var skälet till det då?
Nej, men det var också en ganska, ska vi säga, bred nedgång. Och det mesta talar ju för att inflationen kommer att fortsätta neråt. Nu kommer ju Riksbanken med sitt besked den 27 mars. Jag tycker väl egentligen att alla argument finns på plats för en räntesänkning redan då. Det vill säga, vi har negativ tillväxt i Sverige, visserligen bara med 0,1%, men ändå. Vi har en arbetslöshet som är på väg uppåt, och vi har en inflation som troligtvis kommer att nå målet på 2,0% senast i juni. Jag tycker det är konstigt att inte fler spekulerar kring en marssänkning, utan det är huvudalternativet är fortfarande att det ska bli en sänkning i maj först. Då.
Men vad talar emot liksom en sänkning då?
Det ena är ju att man inte vill gå först. Man ser gärna att ECB också sänker i hyfsad närtid. Och dessutom så är det väl kronan då som man är rädd för att den ska börja tappa rejält igen.
Det känns ju som att den har tappat 1% den här veckan. Jag tänker det kanske beror lite på det, att man ser någonting där.
Det beror i väldigt hög grad på det här svaga inflationsutfallet. Däremot på marknaden har man ju inte skruvat upp förväntningar på räntesänkningar i mars, utan tvärtom, och inte heller skruvat ner ränteförväntningar på en sänkning i maj. Min gissning eller min prognos är ju att man sänker i maj, men att man kommer att tvingas till en rejäl nedjustering av räntebanan redan nu i mars. Så man kommer att flagga väldigt tydligt för räntesänkning. Mm. Jag kan göra fel, men det är i alla fall vad jag tror.
Det är inte ofta
nu.
Du har det liksom.
Jo, ta den där. Sen vill jag väl nämna en, ja, vi kan ju ta ECB nu äntligen när vi ändå är igång här. Så.
Lagarde.
Ja, och som vanligt väldigt spretigt. Och de har ju ett möte här i början på april och det är väl för tidigt för dem att sänka räntan då. Och, utan troligtvis blir det i juni då, som är nästkommande möte. Så att, och det är väl det som ja, det är väl det som då talar emot en riktmansk sänkning redan nu, allra mest. Sen har jag en sån här liten grej som jag tyckte var jätteintressant som har hamnat lite under radarn. Nyutlåningen bland hushåll i Sverige 2023 blev 34 miljarder. Det är så otroligt lite. Alltså man, du det brukar ligga på 200-250 miljarder ungefär. 2021 så var nyutlåningen 326 miljarder. Och faktum var att amorteringar på bostadslånen var högre än nyutlåningen under fjärde kvartalet 2023.
Oj.
För första gången sedan 1996. Oj, ja. Så hushållen har verkligen stramat åt. Och alltså, visst, men nyutlåningen beror ju, den höga nyutlåningen är ju mycket luft så att säga. Det är ju bara bostadspriser som stiger. Men det är ju en fantastisk stor åtstramning egentligen. Liksom. 300 miljarder som försvinner.
Verkligen.
Det kommer gått lite under radarn.
Ja. Det kanske är en precis det där kan ju vara en kanske markera en botten då för det kan man ju tänka sig att det där lägre än så där. Ja, det men, kanske inte.
Nej, men man börjar ju se att hushållen börjar bli mer optimistiska kring bostadspriser om man tittar på den där SCB:s boprisindikator till exempel. Och men det bygger också på att Riksbanken ska börja leverera de här räntesänkningarna som man tror på.
Ja, men jätteintressant.
Ja, fantastiskt.
Jag har ju varit en sväng i London här på JP Morgans International Media Summit. Dessvärre då så missade jag hälften av den här konferensen för att jag ville flyga med Boeing Max 8 och valde då flyga med Norwegian. Men den flighten blev inställd på grund av mekaniska fel.
Det är så mycket som går emot Boeing just nu.
Ja, verkligen. Men jag kom i alla fall fram och kunde vara med på andra hälften. Och där var det idel positiva budskap. Ser väl ungefär samma som du ser, Pekka, här. Eller som du brukar prata om, att världshandeln ser ju dyster ut och allt sådär. Men nu tycker man att världshandeln då har ju här i botten, lägen så här blir det inte. Det kan bara bli bättre nu. Och man ska inte sitta med cash längre utan köpa obligationer istället. Låsa pengarna i det. Och det är just de här lägena som obligationsmarknaden brukar gå bäst. Nu ser man att reallönerna kommer att börja stiga. Och särskilt är det då att det kommer att lyfta konsumtionen i Europa. Och dessutom kommer då centralbankerna från och med nu också stötta konjunkturen då. Så att det ser egentligen väldigt, väldigt bra ut, tycker de. Plus att de här EUs omställningsfonder kommer att börja betala ut riktigt mycket pengar från och med i år. Och några år framåt här. Problemet är ju då har varit Kina, att konsumenterna i Kina har ju varit enormt pressade. De har ju haft den enormt långa covid-nedstängningen som gjorde att de blev försiktiga. Och sen har de då på det, som lök på laxen, haft sin fastighetskris.
Just det.
Och de har ju sparat, de har ju exempt mycket av sin förmögenhet i just fastigheter. Så att det har ju dämpat då lusten att konsumera där. Men man har ju börjat då med stimulans, man började redan i höstas. Men det tar ungefär ett år för de pengarna att komma ut i realekonomin. Eller för att påverka. De var väldigt så här, de tryckte rätt hårt på att kinesiska aktiemarknaden har definitivt kan inte gå lägre så här i princip.
Nej, jag vet inte vad P-talet är på. Men det ligger väl runt 8 eller något sånt där.
Ja, det är nere på den nivån det var vid det var IT, ja det var 90-talet då där det var här senast. Så att den är enormt lågt värderat. Men då var jag tvungen att ställa frågan då till dem om det här med geopolitik. Liksom. Då var svaret att ja, men i princip då att Kina är så stort så att man kan inte bara stänga av det från världsekonomin. Vi är för beroende av Kina. Och det som det möjligen då geopolitiken gör är att det kan kapa uppsidan då, trodde de.
Jag vet inte, jag är inte helt säker på siffran, men det är inte över 100 av världens länder som har Kina som största handelspartner.
Ja, det är väl säkert något sånt där.
Ja. en bit över 100 tror jag.
Så de som vågar då köpa Kina nu, de tror de kunna bli väldigt väl rikligt belönade här framöver?
Ja, jag har ju själv liksom tittat på liksom den kinesiska börsen ett flertal gånger under det senaste året, men aldrig klivit in. Nej. För att det är just geopolitisk oro och sen är liksom regeringen inne och tafsar
och
på marknaden.
Ja. Ja, men det är ju det där att du när som helst kan något politiskt beslut komma och skälpa allting liksom. Mm. Det är sen den här, det var ju Alibaba som skulle notera Ants, var det 2019 tror jag. De plötsligt stoppade den.
Just det.
Det var ju en veckaklocka för många tror jag.
Men du har inga Kina.
Nej, jag sålde ju faktiskt mina sista Kina tillgångar här i höstas. Men, och det var ju samtidigt som alla andra, de sista utländska investerarna lämnade den kinesiska marknaden kan man säga. Det nämnde de också. Så att jag gjorde precis som dem då. Men jag är ju lite sugen på att köpa Kina. Men geopolitiken skrämmer ju mig rätt mycket. Mm. Nej, det talar faktiskt emot det. Men om vi skulle få en positiv utveckling på många andra håll så är det klart att det skulle kunna vara en kraftig botten här. Sen pratade de lite om Japan, varför det har gått upp så mycket där. Och det är mycket att yenen har ju fallit kraftigt. Och sen är det också då att Tokyo-börsen har börjat jobba med bolagen. Att de har hotat med avlistning om de inte får upp värderingarna och får upp handeln i sina aktier. Så att man jobbar väldigt proaktivt med det.
Får jag bara sticka in det? Absolut. Nästa vecka så kommer ju Bank of Japan med sitt penningpolitiska besked också. Och det spekuleras ju rätt vilt om att man ska överge sin minusränta.
Ja, det var de ganska eniga om att det kommer att hända faktiskt. Så att det är ju lite historiskt också.
Och jag kommer ihåg när det spekulerades förra gången kring att Bank of Japan skulle strama åt. Kommer till år, det var tidigt i höstas eller någonting. Då reagerar marknaden ganska negativt. Mm. Men nu är det, har det inte spritt sig från Japan utan det har väl påverkat den japanska börsen lite negativt. Överger nollränta, eller minusräntan.
Men just det.
Det är nästan lika spännande som Fed-beskedet.
Ja, absolut. Ja, nej, men annars det som nämndes var att man ska inte bry sig så mycket om det amerikanska valet. Det är bara brus, valtemat då, att man ska inte hålla på att handla på det. Och sen var det också då att S&P 500 är ju inte så högt värderat om man tar bort de 10 största bolagen. Mm. Så att handla kanske inte då de 10 största bolagen då var temat, utan handla resten av S&P 500 liksom. Mm. För att det finns mycket som är fortfarande väldigt billigt då. Ja, det var konferensen i ett, den delen av konferensen som jag var med på i ett sammandrag.
Den lilla delen. Ja.
Klapp och åka till London.
Ja. Ludde, du har ju tittat lite på havredrycksjätten.
Ja.
Det är ganska många som äger den faktiskt.
Ja, jag tror det var, vad var det?
Över 13 000?
Ja, jag tror det över 10 000 i alla fall. Ja. Nu för aktiekursen kan man ju inte säga har gått på något sätt bra. Det har ju varit en katastrofal utveckling sedan den noterades. Mm. Jag vet inte om ni minns, den noterades väl 2021 där i...
Jo, jag skrev om det då faktiskt. Mm.
Och sen där ser den ner...
Oprah Winfrey var delägare bland annat.
Okej.
Okay. Ja. Bara det kanske är en rätt stor varningsklocka liksom.
Ja. Ja, det var nog inte så lyckat med sig, för den är 95% i noteringen. Och den är bara i år, den är 15 igen, så det är aldrig för sent att stoppa den här fallande kniven kan man säga.
Nej. Och vad är det då som fallande kniven är vass och lång kan man säga.
Ja, vass, oändligt lång. Och det som har varit anledningen till detta då, det är att dels det kom ut på en väldigt hög värdering. Jag tror det var över 20 gånger omsättningen i värdering, vilket är galet högt för ett bolag som bränner pengar. Mm. Eller det är galet för alla bolag, så det är inte bara för någon som bränner pengar. Och sen har man ju som sagt man tjänar inga pengar. Man hade problem med att bygga ut produktionsanläggningar som var försenat och det var trasiga rör och det blev dyrare än man väntade sig.
Just det, det minns jag att det var dyrt som 17 redan. Men det var redan vid introduktionen man pratade om det.
Och det blev väl värre där under 2022 tror jag. Jag skrev om detta för ett tag sedan innan. Och sen har du den här blankan då, Spruce Point, som ansåg att Oatly aldrig skulle kunna nå svarta siffror, utan att de kommer inte bli lönsamma liksom. Nej. Och hittills har de haft rätt. Oatly är fortfarande inte i närheten av lönsamhet.
Man ska alltid lyssna på blankare.
Ja, i alla fall ta in vad de säger och bilda sin egen uppfattning.
Ja, visst. Så man ska nog verkligen... De har ofta tänkt till ordentligt. Ja.
Nej, men så om försäljningen då här så kommer ju hälften från Europa, Mellanöstern och Afrika och 30% från Nordamerika och Sydamerika. Och ser en del från Kina då, eller Asien. Nu i den senaste rapporten här så växte man 5% ungefär. Där Europa gick starkt då, men där Asien gick riktigt svagt. Man minskar försäljningen med 20% där, så man värderas ju inte som ett tillväxtbolag längre, och man är ju inget tillväxtbolag heller, så värderingen är ju fortfarande väldigt låg. Men i Asien då så är förklaringen då att man har bytt strategi där. Det är väldigt kostsamt att driva de här, alltså försäljningskedjan är väldigt kostsam och det kostar mycket pengar, man tjänar inga pengar som sagt. Så då har man ändrat strategi i Asien där man har dragit ner och rensat ut olönsamma produkter till detaljhandelskedjor och sånt där. Så man satsar mer på det här kaféer och sånt där och kommer in den vägen istället. Så 75% av försäljningen ungefär i Asien kommer från kaféer. Med Oatlys mjölk då, eller vad det nu är. De gör ju vaniljsås, som gör ju allt möjligt.
Men det är ju många som är laktosintoleranta i Asien. Ja. Så att det var ju en stor del av caset faktiskt. Att man skulle just växa där liksom.
Ja, exakt. De sa ju det här är liksom tillväxtmotorn och nu haltar ju den. Den är ju inte, det är ingen tillväxt där längre.
Är det Kina också som haltar då?
Ja, hela Asien egentligen. Mm. Så det är ju inte bra. Men förklaringen är ju främst den här då, att man byter strategi där för att kunna spara in på kostnader. Vi kommer komma till detta. För de som sagt har lagt ner på kostnadsbasen. Så till exempel i Asien då så har man minskat kostnader för sålda varor per liter med 30%. Så det gör väldigt mycket på att alltså, ta ner kostnadsmassan. Så för helåret 2023 så landar förlusten på $417 miljoner. Vilket är mer då än förra året som var lite under $400 miljoner. Men det man ska tänka på här var att man gjorde en stor nedskrivning här, så det är inte kassaflödespåverkande. Mm. På att man höll på att bygga ut som sagt produktionsanläggningarna, men nu la man ner detta och då tog man en stor nedskrivning. Så kassaflödet förbättras ändå, fast det är ändå inte något som är värdeskapande om man säger så. Så det fria kassaflödet uppgick till minus 475 förra året, men nu i år då på 235 miljoner dollar. Så man har förbättrat kassaflödet, men som sagt, de tjänar ju inte i närheten några pengar och de har en kassa på ungefär lite över 200 miljoner. Så med den här förbränningstakten då, som den pengar, så räcker det ungefär ett år till. Mm. Så de har ju hela tiden fått ta in nya pengar.
Vem är det som chippar in pengar?
Jag tror det är konvertibler och sånt där som håller på med. Det är inget bra liksom. Mm.
Utan man måste men är det konkurs på gång här liksom?
Nej, det tror jag inte än i alla fall. För man ska också tillägga att de gör ju framsteg som sagt. De har ju förbättrat kassaflödet. Och de har ju bytt ut hela ledningen i princip. De har bytt CFO och VD. Och de säger ju att deras högsta prioritet nu är ju att nå lönsamhet. Att ha tillväxt under... Ja, en lönsam tillväxt helt enkelt. Och det kan man ju undra om det kommer gå då. Jag skulle nog inte personligen köpa några aktier i Oatly idag. Jag tror inte...
Men du är så försiktig.
Ja, men man vill ju gärna se att det...
Jag tror inte du skulle köpa några aktier där även om det hade varit liksom ganska okej. Liksom.
Nej, det har jag inte gjort. Nej, men det finns ju anledning att trycka inte att... alltså marknaden är ju inte så... Den är ju, alltså det är växande marknad liksom med det här med växtbaserad och sådär. Men jag har svårt att se liksom de stora konkurrensfördelarna här mot jättarna. Liksom. De har ju inte de här distributionsnäten eller vad man nu ska säga. Mm. Det är ju varumärke i så fall, Oatly har starkt.
För det här borde ju ingå egentligen i någon större koncern. Ja. Danone eller kanske Unilever eller Procter & Gamble eller något sånt där. Nestlé kanske.
Exakt, ja. Så det är snarare det man kanske ska betta på då, att om det här blir uppköpta då, om man nu har aktier där. Men jag hade ju inte...
Men de köper ju det när det är typ är konkurs.
Ja, så de kanske köper konkursboet. Men det jag tror inte, alltså nu ska jag inte säga att det är konkursfärdigt detta bolaget. Nej. Utan de kommer ju klara sig. De kan ju till nya pengar fortsatt. Men det är ju inget som jag personligen skulle köpa aktier i. Så jag kom fram till avvakta då.
Ja, det var inte sälj alltså?
Nej, jag borde sagt sälj. Förra gången var jag nära på att sätta sälj, men då satt jag avvakta. Och sen dess, ungefär för ett år sedan, är 60%.
Ja.
Så det var ju...
Jag satt ju avvakta vid introduktionen då.
Ja, och det är 95% då sen dess.
Ja, just det.
Ja, så du kanske också borde sagt sälj då.
Jag borde ju sagt sälj såklart. Men det var att avvakta som såg ut som en sälj, hoppas jag.
Mm. Nej. Så nu är värderingen typ 0,7 gånger omsättningen. Så det är inte så här snordyrt längre. Men det är ju dyrt om man inte tjänar några pengar. Mm. Så man får ju hoppas på att de kan göra den här turnarounden då. Vilket inte alls är omöjligt. Men jag skulle nog hålla mig borta än så länge tills de visar sin att affärsmodellen fungerar liksom.
Mm. Så ingen havodryck i portföljen alltså?
Nej, inte än.
Nej. Du, en annan grej. Investor handlas ju på all time high.
Det är jag glad för.
Och de har ju också rekordlåg rabatter väl? Brukar vara rätt bra rabatt i de där.
Men ja, jag vet inte om det är, jag har faktiskt inte kollat om det är rekordlåg.
Men den är väldigt låg.
Den är väldigt låg. Den ligger på 5% nu, rabatten. Och jag tror det senaste femårssnittet så var det, under de, alltså femårssnittet är 15%.
Mm.
Så det är en väldigt stor skillnad.
Mm. Hur ser det ut med de andra investmentbolagen? Är det liksom är det några rabatt kvar eller?
Ja, det finns ju några bolag här som har rabatt. Kinnevik till exempel, som skyfflar ut Tele2 nu då, så det är ju bara olönsamma, onoterade bolag i princip. Så det kanske man tar en nypa salt, för de värderar ju de här onoterade innehaven med internt då. Och så har du även de här VNV Global och VEF som har också höga substansrabatter.
Mm. Det är lite förtroendekris där kanske också i de här bolagen.
Ja, exakt. Spiltan har också hög substansrabatt, 25%. Svolder har faktiskt, nu har de faktiskt premie på 8%. Öresund, premie på 4%.
Svolder brukar väl ha premie, va?
Ja.
Det är ganska vanligt i alla fall.
De har i alla fall en helt noterad portfölj, så det kan man ju tycka lite.
Ja, det är många som länge har tyckt det var konstigt. Ja. Det är det också ju.
Och sen har du Bure då, som har en premie på 15, men Latour är fortfarande högst upp på 35.
Ja, den brukar premie också vara högst. Ja.
Men den, det investmentbolag som har gått bäst i år, det är faktiskt Bure, 18% upp.
Okej. Okay.
Men de har ju gjort den här lyckade noteringen av Yubico, så det har varit...
Just det, cybersäkerhet. Ja.
Exakt, som är i ropet nu. Och sen har du även Investor då, och Industrivärden, som har gått också väldigt bra i år, som sagt.
Ja, men så industrin, storindustri har ju gått väldigt bra.
Ja, Atlas Copco, de här har ju gått fantastiskt bra.
Volvo och ett annat,
riktigt bra bolag. Så, så det har blivit lite dyrare, kan man säga, sett till substansrabatt och premie. Men så jag vet inte vad man riktigt ska göra. Jag har ju några investmentbolag, men jag kommer ju behålla dem. Jag tror inte att på lång sikt.
Det kanske är svenska motsvarigheten till Magnificent Seven.
Ja, det kan man kanske säga.
Och att du har mycket lägre värderingar om du söker det lite neråt.
Ja, verkligen, verkligen. Det är inte, det är mycket billigare i småbolagsuniverset.
Ja, visst. Man ser så. Men det är också lättare att träffa fel.
Ja, det är det garanterat.
Hur har ni gjort med egna affärer då i veckan? Pekka, jag vet ju att du, hur gör du med Lufthansa nu?
Nej, den hänger kvar.
Ja.
Och den kommer väl att hänga kvar. Den har ju gått väldigt dåligt. Jag vet fortfarande plus på
de strejkar ju också. Så de,
och det är mycket strul i Lufthansa. Ja. Men det är otroligt lågt värderat.
Ja.
Jag vet inte vad P-talet ligger på nu. 4-5 någonting.
Det är som biltillverkarna liksom.
Mm. Så att den får hänga kvar helt enkelt. Mm. Jag säger att jag tror botten är nådd. Ja. Det har jag sagt förr. Jag har skalat ner i Varta, som har varit en riktig surdeg i portföljen. Det hjälpte inte att jag köpte Varta-batterier fulla muggar. Och sen tror jag inte att placerade redaktionen har följt min uppmaning att köpa Varta-batterier heller.
Jag tycker det första man ser när man går in på Claes Olsson alltid är den här Varta-korgen liksom med batterier. Då. Så att det är svårt att undvika att köpa dem, tycker jag.
Och sen har jag faktiskt skalat ner i lite grann i AstraZeneca, som var en ganska stor investering hos mig.
Den har gått på länge, men ja, har hackat lite efter nu.
Ja, den har ju liksom... det gick ju dåligt här i... vad var det, februari? Och sen nu har han återhämtat det. Jag tyckte att jag skulle skala ner lite grann. Och jag har inte köpt någonting. Jag är fortfarande nervös för den här marknaden.
Och inga, ingen bear?
Nej.
Nej.
Nej, så långt har jag inte tordas dra det. Även fast det kliar lite i fingrarna att i bear Nasdaq...
Ja. Och ingen Kina ännu?
Nej.
Nej.
Jag har inte gjort någonting.
Oj, inget alls?
Nej.
Nej.
Har du gjort någonting då?
Ja, men jag har ju faktiskt gjort ganska mycket liksom. Jag ska säga att det största jag har gjort, som jag nog inte har nämnt här någon gång, det är ju att jag har köpt Ericsson faktiskt, som jag tycker är lågt värderat nu. De har fick en jätteorder från AT&T här innan årsskiftet. Och det som är intressant är att telekombolagen måste egentligen börja investera nu nya 5G-nät. Argumenten då mot Ericsson är ju att de har ingen prismakt överhuvudtaget, eller priskraft, så att telekombolagen kan ju lite grann diktera villkoren.
Mm.
Det är ju det som har pressat ner aktien jättemycket. Okay. Men samtidigt får du ett bolag nu som är marknadsledande inom nät, som lågt värderat gildar nästan 5%.
Mm.
Du har alltid en option på eventuellt uppköp, tänker jag. Så att Ericsson har jag köpt en del i faktiskt senaste tiden. Jag har även köpt BlackRock, som är då världens största fondförvaltare, precis, eller kapitalförvaltare. Och det är ju då på AI-temat jag har tänkt att de kan dels använda spara pengar då internt på AI med
skippa alla förvaltare.
Ja, och tänker ja, kanske i slutändan kanske det kan bli så faktiskt. Mm. Och det finns ju redan idag faktiskt AI-förvaltade fonder liksom, särskilt hedgefonder då. Men särskilt backoffice och middle office funktioner och så där, kan man ju skala ner. Så att den har köpt på det temat. Jag har sålt Balder på temat att fastighetsomvärderingen då kanske redan har ägt rum. Nej, precis. Det är det jag har gjort här. Mm. Så att Ericsson är det stora.
Okej, helt enkelt. Det är en stor post.
Ja, det är en ganska stor post. Mm. Som, det är inte så ofta jag tar så pass stora positioner. Nej. Så att, och det är inte särskilt inte så ofta jag tar stora positioner i Sverige faktiskt.
Nej, det brukar jag inte göra.
Apropå AI så var jag inne för första gången och lekte på ChatGPT igår.
Ja, men det var kul.
Ja, men jag var lite skeptisk. Jag frågade vad Riksbankens styrränta låg på. Och då svarade 0,00%.
Fast det är ju för att du inte har betalversionen då.
Ja.
För den är ju, för att få betalversionen, då har du det ju senast så att säga. Men den andra går väl bara fram till 2022 någon gång.
Jaha, det är så, det visste inte.
Ja, så är en, de har inte tagit in all data då.
Du får köpa den.
20 dollar i månaden kostar den om du ska ha uppdaterat.
The real deal.
Ja. Ja, men den är ju skicklig liksom. Ja. Ja, vissa grejer kan du svara på.
Ja, den svarar ju väldigt snabbt också. Ja. Du ställer väl inga komplicerade frågor sådär, men...
Ja. Det är Microsoft. Får du om du ska bli delägare i den.
Ska vi ta hell då, eller?
Ja, om vi inte har något mer så kör vi, stoppar vi här.
Yes, yes.
Ha det så gött.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
Trevlig helg på er.